Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hej där! Politiken i TV4 har även den här veckan präglats av kriget i Ukraina och historiens vingslag som många kände när statsministern i veckan höll tal till nationen. Vi ska prata om det och om Vänsterpartiets sväng, eller snarare handbromsvändning i frågan om mer militärt stöd. Och på tal om stöd så ökar det för NATO, men hur nära är Sverige ett medlemskap?
Du ska veta ut när det här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är
jag
brun?
Jobbar med högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Kan du väl?
Det är bara käppet.
Kan du?
Det är bara käppet.
Så heter podden, inte bara Käbbel, Ann Tiberg, Ulf Kristoffersson. Välkomna till dagens poddavsnitt. En allvarsam vecka, ännu en allvarsam vecka, Ann.
Ja, och det präglar ju hela politiken. Nu är inte tid för Käbbel faktiskt, utan just nu så i den här typen av krislägen så kommer politik att bli något djupt allvarligt faktiskt.
Och knappt några ämnen, svenska ämnen på politiska agendan, utan bara...
Nej, jag har intervjuat alla partiledare, jag har intervjuat försvarsministern, men det har inte handlat om vanliga inrikespolitiska ämnen den här veckan. Det har bara handlat om Ryssland och Ukraina och kriget.
Har ni synpunkter? Komma med idéer till exempel på vad vi ska prata om här i studion. Maila oss gärna, inte bara chabbel, ta bort prickarna på ett och så snabbla tv4.se. Och vi tänkte börja med statsminister Anderssons tal till nationen i tisdags kväll som gav många obehagliga minnen till en svunnen tid.
Sverige. Det pågår ett krig i Europa. I måndags beslutade Sveriges riksdag i bred samsyn att skicka stöd till Ukrainas väpnade styrkor, inklusive defensiva vapen. Något liknande har Sverige inte gjort sedan Sovjetunionen angrep Finland 1939.
Ulf, i alla fall jag fick en liten klump i magen när man hörde det här.
Ja, det var väldigt ödesmättat och bara den här öppningen Sverige. Det är krig i Europa. Det slår ju an en ton som man inte brukar höra från politiska ledare eller statsministrar i Sverige i alla fall. Jag fick nästan känslan av att det här är ett tal som kanske kungen skulle ha hållit. För det var ju inte något politiskt innehåll på det sättet. Det var en uppmaning till alla svenskar att förbereda sig på den här svåra situationen och vad det innebär att det är krig i vår närhet och att man måste liksom ställa in sig på det. Och sen den här anspelningen då på, eller att de påminner om 1939, alltså det året när andra världskriget startade, Tyskland invaderade Polen och även finska vinterkriget då, som ju hon hänvisar till när Sverige skickade vapen till Finland. Och då kan man ju gå tillbaka till, då var Per Albin Hansson statsminister och han höll flera uppmärksammade tal i samband med att kriget bröt ut. Här är ett av dem från augusti 1939.
Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd som nu kan anses påkallade. Dessa kommer att utvidgas och stärkas i den mån så befinnes nödvändigt. Vår beredskap är god.
Sa Per Albin Hansson 1939, någon vecka före, om jag tror.
Ja, bara några dagar före krigsutbrottet.
Och Ann, jag menar, det här är ju någonting som fortfarande många minns, men det är också en helt ny generation som aldrig varit med om krig i Sverige.
Nej, så är det. Och det finns ju anledning att påminna väldigt mycket om hur stämningarna, vad man behöver tänka på så att säga. Och det handlar, som hon då säger i sitt tal, rätt mycket om att förhålla sig till information och desinformation i de här moderna tiderna. Men en tanke från det där talet är ju att Per Albin Hansson har ju många, många generationer efteråt hånats just för att han säger vår beredskap är god, i skarp kontrast då till vad Magdalena Andersson faktiskt säger i sitt tal. För hon säger att vår beredskap är inte god, vi behöver lägga mer på försvaret i det här läget. Och vi hade en liknande situation 1939. Sverige hade under Per Albin Hanssons regering rustat ner försvaret mycket kraftigt. Vi var extremt illa förberedda för den här situationen då. Men det där mörkades med. Sen rustade vi upp försvaret. Nu är vi, kanske ligger vi lite bättre till, för vi har redan inlett en upprustning av försvaret. Men Magdalena Andersson vill ju verkligen undvika att hamna i historiens fälla här, i samma läge eller läge.
Beredskapen är god nu. Och det, den här militära upprustningen som sker nu, det är ju precis i början. De stora satsningarna ligger ju de närmaste åren framöver. Och nu diskuterar man ju ännu större satsningar på grund av kriget. Nu har ju även Socialdemokraterna öppnat för... Det var ju förhandlingar i försvarsberedningen igår. Och jag intervjuade Peter Hultqvist efteråt. Det var första gången jag hört honom säga att man, även Socialdemokraterna då, eller regeringen, är beredda att skjuta till helt nya pengar. Mm. Så att nu finns ju en politisk enighet över hela linjen, eller åtminstone nästan hela linjen, att man ska lägga ännu mer pengar på försvaret än den upprustning som har beslutats tidigare.
Nu har vi haft kristider i pandemins tecken. Vi har haft händelser, olyckshändelser, som också påkallat tal till nationen. Men det här är ju verkligen någonting vi är ju inte vana vid, den här typen av tal på det sättet. Framförallt inte från en statsminister, som du säger. Kungen har vi hört några gånger, men inte från en statsminister.
Men det har då hänt några gånger. Stefan Löfven höll två tal till folket under pandemin. Före honom höll Göran Persson ett tal till folket när Anna Lind hade blivit mördad. Och innan dess var det då Carl Bildt under Lasermannens härjningar höll mycket motvilligt faktiskt ett tal till folket. Det var mycket diskussion innan dess.
Det är ju en annan tradition i flera andra länder, och inte minst i USA, att just det här att ledare håller tal till folket, det är ju inte den traditionen i Sverige.
Men att det är valår nu då, hur påverkar det? Jag menar, det är valår och så hamnar vi i den här situationen. Ja. Det blir lite dubbelt, eller?
Ja, men det var ett ganska kort tal Magdalena Andersson höll, knappt 8 minuter. Och det var ju inga partipolitiska svängar. Det var ju inga försök att liksom ta politiska poäng på det. Utan det var verkligen återhållsamt på det. Det var
och man kan ju notera att oppositionen hakade inte på överhuvudtaget. Det kom inga reaktioner faktiskt efteråt, för det fanns ingenting att invända mot så att säga, och då fanns det ju ingen anledning för dem att gå in på den arenan. Men jag tycker också en intressant sak med det här talet var att det hölls, det var väldigt kort varsel, det kom väldigt sent information om att talet skulle hållas, och det gjorde att vi tv-kanaler var lite tagna på sängen, och som vi sände de här programmen, gjorde extra program, sände det här talet och gjorde extra program i anslutning till det.
Det var bara 2 timmars varsel.
Ja, och normalt sett så behöver man ju ganska god tid. Och det, skälet till det har jag fått veta är att man hade bestämt att det skulle hållas ett tal till nationen ganska tidigt efter att riksdagen tog det här beslutet om att skicka vapen till Ukraina. Men insåg från regeringskansliets sida att om man bestämmer i god tid att man ska hålla talet, så är det så stor risk att det kommer en händelseutveckling som så att säga förändrar antingen behovet av innehåll i talet, eller att det händer något stort i kriget som gör att det blir mycket olämpligt för en svensk statsminister att just i det läget hålla tal. Så att det här var det var faktiskt en delikat situation, och är för politiker att ta plats på arenan.
Sen tyckte jag det här ödesmättade intrycket förstärktes av att Magdalena Andersson var väldigt återhållsam. Alltså det var inte, vad ska man säga, att hon visade massa känslor och så där, eller tog i med värdeladdade ord, utan det var ganska stramt hållet, och det tyckte jag faktiskt förstärkte det här intrycket. Jag har sett en del reaktioner som varit mer ifrågasättande negativa på det, men samtidigt så har hon fått respekt från politiska motståndare också för att hon höll den här sakliga tonen och inte försökte utnyttja det partipolitiskt på något sätt.
Och med tanke på situationen så kanske vi får höra fler tal till nationen under det här kriget och de tiderna vi är i.
Verkligen.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Det här är inte bara käbbel, politiken i TV4, och vi tänkte byta ämne. Vi gör precis som Vänsterpartiet gjorde i veckan, en hamnromsvändning, tvärvändning, Ann.
Ja, det gjorde de verkligen, och den vändningen ställdes ju på sin spets i måndags när riksdagen röstade om att Sverige bistår Ukraina med vapen. Och då var 9 vänsterpartister frånvarande i den historiska omröstningen. En av dem var partiledaren, och jag ställde frågan till henne i en intervju. Varför var hon inte där?
Jag hade andra ärenden under den dagen.
Okej, vad var det du gjorde då som var viktigare än att delta i den här historiska omröstningen?
Jag gör mycket saker i mitt liv, och en dag ska jag presentera det på ett trevligt program i TV4.
Vänsterledaren Nooshi Dadgostar, den tonen, hur reagerar du på den?
Jag fortsatte faktiskt att ställa frågor om det var lämpligt att raljera i ett sånt här läge, för det gör hon ju. Men bakgrunden till det här är ju, som många vet, att i söndags när regeringen fattade beslutet och bad riksdagen om att rösta om att skicka vapen till Ukraina, då hade Vänsterpartiet ett extra insatt partistyrelsemöte, och där blev partiledningen överkörd. Partiledningen, inklusive Nooshi Dadgostar, ville skicka vapen till Ukraina, men partistyrelsen körde över sin egen partiledare och fattade motsatt beslut. Mm. Det resulterade i att när den här omröstningen äger rum på måndagen, så har 9 riksdagsledamöter ifrån de ledande vänsterpartisterna kvittar ut sig, och 5 som inte lyckas kvitta ut sig. Och kvitta ut sig betyder då att man, så att säga, får giltig frånvaro. De som inte lyckas få giltig frånvaro, de lägger ner sina röster. Så det var bara ungefär hälften av riksdagsgruppen som faktiskt röstade enligt partilinjen. Det här är extremt ovanligt.
Och det var en majoritet i riksdagsgruppen som ville rösta ja. Sen var det ändå hälften ungefär som ställde upp på partilinjen när det blev röstning. Men att så många, och även sådana ledande personer som Ulla Andersson var ju en av dem som avstod, hon är oerhört tung i Vänsterpartiet. Och dessutom Jonas Sjöstedt, tidigare partiledaren, var ute på Twitter och försökte påverka ställningstagandet genom att skriva att han tyckte att man skulle tillåta den här vapenleveransen till.
Men vad hade hänt om Nooshi Dadgostar hade varit i riksdagen då?
Ja, då hade hon ju, så att säga, varit tvungen att lägga ner sin röst, alternativt stödja partilinjen. Men man kan ju säga att
om hon får inte tycka själv.
Om partiledaren går emot sitt eget partis linje i en riksdagsomröstning, då har jag väldigt svårt att se att den partiledaren kan sitta kvar.
Nej, det här var
så att säga en existentiell fråga för hennes fortsatta partiledarskap.
Vid det partistyrelsemötet där de ändrade sig då, dagen efter, då var det ju en kabinettsfråga. Hade inte Nooshi Dadgostar fått dem att ändra sig, så hade hennes situation blivit helt ohållbar.
Vet du hur de gjorde för att få partistyrelsen att ändra sig då? För att det var ju så här, de hade ett nytt partistyrelsemöte då dagen efter för att vända upp och vända tillbaka det här. Och då hade partisekreteraren Aron Etzler, han är föräldraledig, så då kallade de in honom från föräldraledigheten, för det var så svag majoritet för den andra linjen, så de räknade med att han så att säga skulle räcka vecka. Sen har inte jag faktiskt röstsiffrorna, så jag vet inte om det var några andra som ändrade sig.
Nej,
men det är, it's in the numbers.
Men det skadar partiet.
Ja, oerhört. Det här är liksom ett episkt misstag. Jag har sällan varit med om att ett parti trampar så oerhört snett. Jag pratade med flera vänsterpartister då dagen efter, när de väntade på det här beslutet där de skulle ändra sig. Och de var helt förtvivlade. Och det är riksdagsledamöter som tyckte att det här är katastrof.
Ja.
Och samtidigt gick det ut på påbud att ingen skulle låta sig intervjuas. Vi stod och häckade utanför deras partihögkvarter i Gamla stan. Och då gick det ju liksom ut varnings-sms om att de står där.
Ja, just det. Normalt sett brukar några gå ut och röka där, så de brukar gå på taget. Men jag ska säga också att den här, i själva sakfrågan så lever klyftan kvar. Vänsterpartiet är inte enade i den här frågan. Bara för att de har ändrat sig så betyder inte det att det finns en stor grupp vänsterpartister som är extremt upprörda över att partiet har ändrat sig. Och det handlar faktiskt om synen på neutralitet. För att argumentet som de har som är emot att skicka vapen, det är att när Sverige skickar vapen så blir vi inte längre en neutral part. Det finns ingen möjlighet att vi kan vara
jo,
det.
Jo,
och sen kan man ju fråga sig om vi någonsin var en neutral part.
Jo,
och
det
här leder...
Jag vet att det leder vidare till nästa ämne, men jag tänkte ändå bara säga att det handlar inte bara om det. Det handlar ju också om att Vänsterpartiet fortfarande inte har lyckats göra upp med sin historia. Alltså att det finns människor som har... De var ju Moskva-trogna i väldigt många år. De såg Ryssland som en förebild. Och det här påminner ju om att det där finns fortfarande kvar i väggarna.
Jag säger inte emot dig, jag håller med dig om det. Men jag menar att det finns sakliga argument också.
Inte hos de ledande vänsterpartisterna som nu sitter i ledningen. Men man ser ju till exempel partistyrelsens ställningstagande där. Då präglade det.
Det var, och det är sant att det är en stark USA-fientlighet och så finns kvar om man tittar på Facebook-diskussioner också. Ja. Så det är absolut sant.
Ja. Vi glider ju över här i podden till nästa ämne, men allt osäkrare värld påverkar både Sverige och Europa. Så är stort fokus på vår egen säkerhet. Vi hörde i nyhetsrapporteringen i veckan att flera ryska plan kränkte svenskt luftrum utanför Gotland till exempel. Många reagerade starkt på det här. Det folkliga stödet för NATO för ett medlemskap ökar enligt en mätning från Novus. Men hur nära är vi, rent politiskt i alla fall då, att gå med i försvarsalliansen?
Att neutraliteten, alliansfriheten, allianslösheten, det var en del av en svensk självbild. Kanske också en del av en finsk självbild. Jag skulle säga att den tog slut i torsdags.
Mm. Moderatledaren Ulf Kristersson i Efter fem intervjuade av Tilde de Paula Eby. Alliansfriheten tog slut i fem.
Ja, den tog slut långt tidigare. Alltså jag förstår ju vad han menar, för det blev liksom ett sånt konkret belägg för det så att säga. Men alltså det här med neutralitet har ju inte använts som begrepp av ledande politiker i debatten på väldigt många år. Alltså det man pratar om är militär alliansfrihet, att vi inte ska vara med i NATO. Men senast en statsminister sa neutralitet i en regeringsförklaring var, rätta mig om jag har fel, men Göran Perssons regeringsförklaring 1998. Sen dess har man inte använt det här begreppet, utan nu betonar man istället att vi ska vara militärt alliansfria. Ja, vi ska inte gå med i NATO, men om andra länder blir angripna, då ska vi ställa upp och hjälpa till.
Du har inte fel.
Och man betonar också samarbetet med NATO, att det är viktigt. Det är så Ann Lindes senaste utrikesdeklaration till exempel.
Ja, och den här solidaritetspolitiken, det har smugit. Jag tror att många människor fortfarande tror att Sverige är ett land som är alliansfritt i fred för att kunna vara neutralt i krig. Och det är också en bild man har utanför Sverige. Internationellt kan man notera att man pratar i internationella medier om neutrala Sverige. Till och med neutrala Sverige skickar vapen till Ukraina. Men det är alltså, precis som Ulf säger, vi har en solidaritetsförklaring som vi avger varje år i vår utrikesdeklaration.
Dessutom har vi ju flera samarbetsavtal med Finland och med USA. Finland och Sverige har ett avtal också, samarbete. Och det finns massa sådana här olika samarbetsorganisationer militärt. Man gör övningar ihop och så vidare och binder sig för att hjälpa varann.
Men med tanke på det du säger om vår koppling till Finland då, när vi nu spelar in podden så är Finlands president Niinistö på väg till möte med USAs president Biden. Vilken press sätter det på svensk politik och frågan om att gå med i NATO?
Finlands socialdemokrater har ju också öppnat nu för NATO. Så att det är, och här går Sverige och Finland går hand i hand i den här frågan. Jag skulle till och med utgå ifrån att om det sker en omsvängning från Sverige och Finland så är det samordnat. Det skulle jag tro.
Då går Sverige med i NATO.
Ja, det håller jag med om. Och Peter Hultqvist har ju hela tiden varit inriktad på att det här samarbetet med Finland, det är viktigast i vår säkerhetspolitik. Han har ju byggt det väldigt mycket på oerhört. Sverige och Finland går hand i hand. Så skulle Finland använda sin option och gå med i NATO, då tror jag att Sverige skulle följa efter. För innan det här kriget började så såg det ut som väldigt osannolikt. Men med den situation som är nu så tror jag att svängningen kan gå väldigt fort.
Ja, för vi är ju så att säga definierade som en part i det här kriget av Ryssland. Och sen är också, tror jag, att den här, när man läser dokument tillbaka i tiden, svenska utredningar och utrikesdeklarationer som handlar om Sveriges förhållande till NATO och Sveriges alliansfrihet, så framställs det alltid som, hur ska jag säga, ett praktiskt verktyg för det viktigaste är för att värna Sverige, och kanske inte så starkt ideologiskt grundat, utan det här är någonting som det viktigaste för Sverige är att kunna vara oberoende och självständigt kunna fatta beslut.
Får jag ställa frågan med tanke på det Finland är på väg nu när vi spelar in podden? Ett svenskt medlemskap i NATO, skulle det göra Sverige säkrare eller tvärtom kanske?
Svår fråga.
Det är en mycket svår fråga. Man kan säga så här, regeringens linje hittills har varit att det inte gör Sverige säkrare. Men det handlar om är att om Sverige ändå är ett mål därför att Sverige är så nära associerat med NATO, så skulle då den som jag argumenterar för NATO säga att då har det i praktiken, då kan Sverige lika gärna vara med därför att då har vi ett fullgott skydd. Regeringens linje har ju hittills varit att vi har ett fullgott skydd ändå därför att vi är så viktiga på grund av Gotlands och luftrummet över Gotlands närhet till Baltikum, så att NATO skulle aldrig tillåta att vi blir invaderade, och det skulle då räcka för det här fullgoda skyddet. Och sen finns det en annan aspekt av att gå med i NATO, och det är att då ska svenska soldater kriga i andra länder på ett sätt som inte har varit aktuellt.
Ja, alltså, men det är ju argument för och emot båda teserna så att säga.
Ja.
Men det argumentet emot skulle väl vara att Sverige skulle löpa större risk att bli angripet om vi är fullt ut med. Å andra sidan skulle vi få ha garanterat skydd ännu mer än vad vi har nu med de avtal som finns.
Det finns stor risk att vi får återkomma i det här ämnet. Ulf Kristoffersson, Ann Tiberg, tack så mycket för idag. Tack för att ni har tittat och lyssnat. Hör gärna av er till oss med synpunkter, idéer. Maila på inte bara käbbel@tv4.se och så tar ni bort prickarna. Tack för idag.
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.